Det är första söndagen i månaden och ny månad betyder för det allra mesta i vår kyrka ett nytt tema. Vi ska börja då med ett tema som vi har kallat för en hjärtefråga med underrubriken som vi kanske inte har annonserat, men underrubriken är i alla fall tjänande och givande. Och när jag har förberett mig för det här ämnet att tala om, så har jag funderat på hur talar man om tjänande i en församling där så många redan ger så våldsamt mycket av sin tid och av sin kraft och sitt engagemang. Hur gör man det? Och det vet jag fortfarande inte riktigt hur man gör. Men det jag skulle vilja, det vi vill med det här temat som ligger nu 4 söndagar framåt, det är att vi vill uppmuntra dig. Vi vill motivera dig och vi vill också utmana både dig och mig med att tala om hjärtefrågan. Vår tjänst inför Gud, vårt givande inför Gud. Och det kommer att handla om pengar, men inte idag. Så du kan andas ut om du tycker det är jobbigt. Så det kommer lite senare också. Men vi ska tala om tjänande idag. Oj. Jag skulle vilja, om du har din bibel eller om du följer med på skärmen, att vi läser tillsammans från Efesierbrevet 4, från den 14:e versen. Där står det så här. Vi ska inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna, som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Jag tar den sista versen igen. Så byggs kroppen upp i kärlek. Den fogas samman, hålls ihop genom det stöd varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Det är speciellt 2 saker i den här textavsnittet som jag skulle vilja lyfta upp. För det första, och det är viktigt, Jesus är huvudet. Jesus är huvudet för församlingen. Det är hans församling. Det är inte min församling och det är inte din församling. Det är inte ens vår församling, utan församlingen tillhör Jesus. Han är huvudet, han är auktoriteten i församlingen. Och ett kristet liv är att ha en personlig relation med Jesus Kristus, med honom. Det är det som är ett kristet liv, att ha en personlig relation med honom. Och alla som har tagit emot nådens erbjudande om frälsning, om ett nytt liv, om en ny start, en ny chans. De som är, som vi säger av det ord som vi använder, de som är frälsta, är kopplade till Jesus Kristus. Varje troende är kopplad till Jesus Kristus som är huvudet. Varje troende har den relationen. Och man är inte mer eller mindre kopplad till Jesus. Det är inte liksom en del som är lite närmare kopplade och lite starkare kopplade. Utan alla är kopplade in i Jesus Kristus, honom som är huvudet. Sen står det så här, att den här kroppen som är en bild av församlingen, den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Det vill säga att det händer någonting när vi som troende kopplar ihop våra resurser. När vi kopplar ihop våra gåvor och våra talanger och våra personligheter. Så sker någonting. Det är liksom som att det är först då som den här kroppen tar form. Det är först då den egentligen skapas, församlingskroppen. Det är först där, när du och jag kopplar ihop de vi är och de gåvor och talanger och möjligheter och resurser som vi har. Det är först då egentligen som det blir en församling. Och kanske är det till och med så att det är först där och då som Kristus blir synlig i vår tid. När vi som troende kopplar samman allt vi är och allt vi har med varandra för att kroppen ska ta form. Nu har vi talat om nåd under 4 söndagar. Vi har sagt att lagen, det gamla sättet att leva, lagen säger gör så att du blir accepterad av Gud, så att du har en chans inför Guds ansikte. Medan nåden säger det är redan gjort. Jesus har gjort allt. Och då kan man fundera på, det kanske du redan har gjort, hur passar liksom det ihop med 4 nya söndagar som ganska uppenbarligen kommer att handla en del, hel del om gör. Och kanske blir det ännu värre i nästa månadstema i mars månad när vi ska predika rakt igenom Jakobs brev, där Jakob säger att tro utan gärning är död. Hur får vi ihop det här? Och det handlar egentligen, och det har vi varit inne på under de 4 tidigare söndagarna, det handlar om motivationen. Vad är det som ligger bakom det vi gör? Vad är själva drivkraften i det vi gör? Det gamla sättet, det som Bibeln kallar för lagen, handlar om att göra rätt, att göra gott, att vara rätt och tycka rätt och uppföra sig rätt och inte synda för att på något sätt bli accepterad av Gud. Och så säger Bibeln, men det funkar inte. Utan istället så gör Jesus allt för oss, och så säger Bibeln att utifrån vad som redan är gjort, det Jesus redan har gjort för oss, nåden, så vill vi göra det som är rätt, göra det som är gott och påverka den här världen. Undervisningen om nåd är, som jag ser det, den är grunden för all annan kristen undervisning. Missar vi nåden så har vi missat alltihop. Då har vi inte fattat något. Men den är grunden faktiskt, undervisningen om nåden är grunden för det som vi talar om den här månaden också. Paulus konstaterar, som vi läste för någon söndag sedan, att han har arbetat, det vill säga han har gjort mer än de flesta. Men vid närmare eftertanke så var det nåden det också som egentligen gjorde. Han skriver så här: jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla. Det var inte bara de flesta, det var allihop. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Och jag skulle vilja säga, för jag tror det är så här, att varje gåva, varje talang, varje resurs som du och jag har behöver ses i ljuset av nåden. Vi är de vi är. Vi har det vi har. Och vi kan det vi kan på grund av Guds nåd. I Romarbrevet skriver Paulus att vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Kommer liksom en lista på olika sätt och olika gåvor. Så vi har fått olika gåvor. Allt efter den nåd som vi har fått. Och så är jag framme vid det som är min egentliga predikotext idag. 1 Petrus 4:10. Det där var en inledning. I 1 Petrus 4:10 så står det så här: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. I Bibeln 2000 så står det om som goda tjäna varandra med den nådegåva du har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Eller i NIV, som är den översättning, engelska översättning som jag använder oftast egentligen, så står det liksom, Oavsett vilken gåva du har så borde du använda den för att betjäna andra. Som en trogen förvaltare av Guds nåd i många olika former. Så Guds nåd, det Gud har lagt in i ditt och mitt liv, det Gud har gett till dig med, det ser olika ut. Petrus talar om mångfald, om nåd i alla dess olika former. Vi har olika gåvor, skriver Paulus som vi läste i Romarbrevet 12. Och det betyder att du och jag tjänar Gud och människor på olika sätt. Och det är så lätt att vi jämför med andra. Jag har väldigt lätt att jämföra mig med andra människor. Jag tror du har det också. Och det är så lätt att tycka också att det andra gör, det syns mer, märks mer. Och därmed så måste det också på något sätt antagligen vara så att det andra gör betyder mer. Men så är det ju inte. Att jag står här och predikar idag, det syns. Och ännu mer hörs det, för det var rätt högt ljud idag, känner jag. Och jag syns och jag märks, jag är medveten om det. Men grejen är att det jag gör i min tjänst för Gud och i min tjänst för dig betyder inte mer, är inte mer värdefullt än din tjänst, du som under veckan har städat den här byggnaden, torkat ur toalettgolven, kokat kaffe till gudstjänsten idag, varit med barnen tidigare i veckan, satsat med din tid på ungdomarna i fredags och igår kväll. Eller du som går på bönemötena vecka efter vecka. Det är liksom inte olika värt, det är bara olika. Är du med mig nu? Och vi är olika och vi ska vara olika. Och den ena uppgiften är inte mer värd än det andra. Det som är väsentligt och det som betyder någonting, det är att du och jag tjänar Gud och människor med det vi är och det vi har. Finns ju en gammal story om djurens skola. Några dagar in efter skapelseveckan och sådär så samlades alla djuren och skulle gå i skolan tillsammans. Jag vet inte hur de kom på en så fruktansvärt befängd tanke, men de skulle göra det i alla fall. Och då kom man på liksom att vi måste ju lära oss olika saker. Alla måste vara bra på samma sak. Det låter ungefär som svensk skolväsende när jag gick i skolan. Förhoppningsvis har det ändrat sig, jag vet inte. Men det fanns en liten sån här söt and som simmade omkring och var grym på att simma. Men han var väldigt kass på att springa. Och när han hade blivit tvingad att springa och försöka lära sig att springa som en del andra gör, så var han så trött i benen så han kunde inte simma heller. Liksom. Och kaninen var väldigt snabb på att springa men fick problem när han skulle simma. Och ekorren var snabbast upp för trädet men hade liksom epic fail i flygkursen de hade. Och örnen var skolans stora problembarn. Han tog alltid sin egen väg upp för berget när det var bergsklättring. Och så satt han där uppe och skrattade åt de andra som kämpade på. Och, så här. Och det här är en extremt fånig story. Eller hur? André tyckte den var jättebra. Det är kul att vi kan underhålla de unga. Men hur fånig den berättelsen nu än är, så är det ändå inte lite så vi funkar ibland. Att man liksom ser det som andra kan och så vill man kunna det också. Jag vill också kunna sjunga som någon annan. Jag vill också kunna predika som någon annan. Jag vill kunna, nej det vill jag inte. Jag vill inte kunna spela fiol för jag kommer aldrig att orka med att öva på den. Men det finns mycket saker som man, liksom, jag kan inte det här. Jag skulle vilja kunna det där. Jag skulle också vilja kunna bryta på tyska som Sven Wiese. När jag gick i söndagsskolan för ganska många år sedan så sjöng min sång som jag tror Göte Strandsjö hade skrivit, som var så här: jag kan inte vad du kan och du kan inte vad jag kan, Men Gud har en uppgift som passar för mig och en annan som passar för dig. Och det är väldigt sant. Och grejen är att församlingens uppgift, det är att ta vara på och vårda mångfalden. Men du har också ett eget ansvar att tjäna Gud och människor utifrån den nåd som du har fått. Petrus talar om att vara goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. En förvaltare är per definition någon som har hand om tillgångar, pengar och resurser och vad det nu är, som tillhör någon annan. Det är det som heter vara förvaltare. Och en förvaltare vet, och det här är jätteviktigt, en förvaltare vet att det som han har hand om, det som han har eller hon, är inte hans. Det tillhör någon annan. Och en förvaltares uppdrag, det är ju att göra det bästa av det han har fått sig anförtrott. Att liksom maximera avkastning, att göra så mycket som möjligt av det. I Matteus 25 så berättar Jesus en liknelse om en rik man som skulle resa bort, och så tillsatte han tre stycken förvaltare som fick, den en fick 5 talenter, en fick 2 talenter och en fick 1 talenter. En talent fick han. Och liksom oavsett då om man tycker att det var orättvist att de fick olika mycket, så fick var och en av de här en enorm summa pengar. En talent var 16 års lön ungefär, så det var rätt mycket pengar, mer än vad du har på dig idag i alla fall. Och den handlar ju liksom om att de som gjorde rätt i den liknelsen, det var de som såg till att det de hade fått förmerades, att det växte, att det gav en avkastning. Den som gjorde bort sig i den berättelsen gjorde ingenting alls med det han hade fått, utan när liksom hans chef kom tillbaka så fick han bara tillbaka det som var givet från början. Och det handlar liksom om det här, att ta vara på det som du och jag har fått oss anförtrott. Och här finns en viktig sak, för det är i samband med den liknelsen som Jesus säger, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det är i det sammanhanget som Jesus säger det. Och då blir liksom frågan, hur tjänar man Gud? Det är ganska enkelt att svara på. Vi tjänar Gud genom att betjäna andra. Allt vad ni har gjort mot någon av mina minsta, det har ni gjort mot mig. Att tjäna Gud är att se behoven och fylla dem utifrån sina förutsättningar, sina gåvor, det som finns i ditt liv. Och då har jag funderat på, hur skulle mitt liv se ut om den tanken fick genomsyra precis allt i mitt liv? Den tanken att det jag har, allt det jag har och är, inte är mitt, utan tillhör Gud. Hur skulle mitt liv se ut? Vad skulle vara annorlunda i mitt liv om den tanken fick genomsyra allt jag är och allt jag har? Om jag levde fullt ut utifrån tanken att mitt uppdrag är att maximera det jag har och det jag är, så att det blir till största möjliga nytta, inte för mig, utan för Guds rike. Och ju mer jag tänker den tanken, ju djupare jag tar den tanken till mig, desto mer inser jag att det finns ett och annat ganska tufft beslut som jag behöver ta. Och kanske är det så för dig också. Tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och jag har ställt mig frågan inför de här bibeltexterna. Och det kan tyckas vara en ganska tuff fråga, men jag ställer den till mig lika mycket som jag ställer den till någon annan. Blir mitt kristna liv trovärdigt? Om min strävan och mina mål i livet är exakt de samma som de är för alla andra. De som inte tror. De som inte har gett sitt liv till Jesus Kristus. Blir mitt kristna liv trovärdigt? Om min strävan och mina mål i livet är exakt de samma som för alla andra. Jag funderar på hur djupt den här VVV-visionen har greppat mitt hjärta. Vadå VVV-visionen? Villa Volvo Vove-visionen. Nu har jag ingen villa utan bor i en lägenhet. Och jag kör en Peugeot. Och så länge jag har någonting att säga till om så kommer det inte en hund över vår tröskel. Men, någon ska be för mig för att jag kör Peugeot. Tack. Det går rätt bra. Men grejen är att oavsett om man inte har en villa, Volvo och Vove, så den visionen för livet lever ganska starkt i de flesta. Alltså den typen av vision. Jag tror du förstår vad jag pratar om just nu. Det här att man satsar allt vad man kan på sitt boende. Man satsar väldigt mycket för att liksom ha det senaste, ha det häftigaste, ha det mysigt omkring sig. Och så lever man i exakt samma ekorrhjul som precis alla andra människor över hela jorden. Det är liksom det handlar om. Och samtidigt så står jag här i vår kyrka och talar om att vi är kallade att göra skillnad. Vi talar om i vår församling att vi drömmer om att vara skillnaden som gör skillnaden. Att vi kan göra någonting för den här staden. Att inte bara vara en kyrka för Lund utan att vara en kyrka med Lund. Att genomsyra och påverka den här staden på alla möjliga håll och kanter. Det är vår dröm. Vi säger ju det. Och åtminstone jag måste fråga mig själv. Lever jag som om jag menar det? Lever jag det som jag drömmer om? Jag hade en lätt fasansfull upplevelse häromdagen. I fredags. Så under dagen så gick jag in på bion för att köpa två biljetter till mig och min fru. Och det var inte fasansfullt även om filmen inte var så där våldsamt bra som vi såg sig med. Men jag har aldrig kontanter på mig, nästan aldrig kontanter. Men jag upptäckte när jag stod där inne att jag hade en 20 i fickan. Liksom. Och när jag har en 20 i fickan, det är bland annat därför jag inte brukar ha kontanter på mig, så fick jag genast den lysande idén. Jag borde unna mig ett par riktigt smarriga praliner. Har du tänkt en tanke någon gång? Och det var en väldigt vacker tanke. En hög tanke, en ren tanke, en underbar tanke var det faktiskt. Så jag vände, jag var på väg tillbaka till bilen, min Peugeot. Och så kom jag på, ja, men jag går tillbaka och så köper jag ett par praliner. Och så kom jag förbi biografen igen. Då sitter han där. Killen från Rumänien. Med sin bössa. Och det som var fasansfullt var inte att han satt där eller liksom. Det som var fasansfullt var vilken kamp det blev i mig. Om jag skulle ge honom min 20 eller om jag skulle köpa praliner för den. Och grejen var, det är ju så sjukt. Jag hade ju kunnat ge honom min 20 och betala med mitt kort när jag köpte praliner. Men det blev en kamp i mitt liv. Ingen djup livskris, men dock. Det blev konstigt. Till slut så bestämde jag för jag gav honom 20. Och sen straffade jag mig själv genom att inte köpa några praliner alls. Så var det slut på nåden i det fallet. Men det där har följt mig sedan i fredags eftermiddag. Det har liksom funnits i mitt sinne lite grann. Hur mycket lever jag den dröm som jag talar om? Om det inte ens får kosta 20 spänn att göra en liten skillnad. Hur djupt har det gått i mitt liv? Gandhi har sagt att våra handlingar uttrycker våra prioriteringar. Vad är viktigt för mig? Vad prioriterar jag? Nu är det så där tyst i pingstkyrkan igen. Vad prioriterar jag? Vad är i grunden viktigt för mig? Är det den oheliga treenigheten jag, mig och mitt? Eller använder jag den jag är och det jag har och den nåd som jag har fått för att betjäna andra och därigenom faktiskt också tjäna Gud och hans rike? Tjäna varandra. Var en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.